9. Som om världen vore dimma.
Leksak satt av genom skogen i rask takt, men Chewen red tätt bakom honom, med Chelusia vid sin sida förstås, så att hon kunde lyssna på honom och Talmanes. Hennes egna tankar störde emellertid lyssnandet. Så han hade vuxit upp tillsammans med draken återfödd, minsann. Draken återfödd. Och han hade förnekat att han visste någonting om mannen. Det var en lögn som hon inte lyckats se, och hon var bra på att se lögner. I Seander kunde en osedd lögn vara det som blev en stöd, eller ledde till att man hamnade på marknaden för att säljas. Om hon hade känt till hans undanflykter skulle hon kanske ha gett honom en örfil istället för att låta honom kyssa henne. Och det hade varit en chock. En som hon inte riktigt visste om hon hade hämtat sig från än. Chelusia hade beskrivit hur det kändes att bli kysst av en man. Men verkligheten fick kvinnans ord att verka bleka. Nej, nu måste hon lyssna. Lämnade du befälet till Erstin, utbrast leksak, så högt att en flock gråa duvor flög upp från sitt gömsle i den glesa undervegetationen med ett klagande, susande ljud. Karn är en idiot. Inte en sån idiot att han inte lyssnar på Darid, svarade Talmanes lugnt. Han verkade inte vara en man som lätt blev upprörd. Han höll noggrann uppsikt och spejade hela tiden åt alla håll. Med jämna mellanrum sökte han av himlen genom det tjocka grenverket också. Han hade bara hört talas om Rakener, men inte desto mindre spanade han efter dem. Hans ord var ännu vassare och snabbare än leksaks och svåra att hinna med. Alla pratade så fort här. Kalomin och Raymond är inga idioter, Mert. Raymond är i varje fall bara en idiot ibland. Men ingen av dem lyssnar på en ofrälse, oavsett hur mycket mer han vet än dem om krigföring. Edorin gör det, men honom ville jag ha med mig. Tecknet med den röda handen som Talmanes bar var förbryllande. Mer än förbryllande. Mycket mer. Så han tillhörde en gammal och framstående ett. Men leksak var den rätte. Han mindes Hökvinges ansikte. Det verkade fullständigt omöjligt. Men när han förnekade det hade han ljugit. Det hade varit lika tydligt som fläckarna på en leopard. Kunde den röda handen vara leksaksvapen? Men vad var då sigillet på hans ring? Hon hade nästan svimmat när hon såg den första gången. Eller rättare sagt, hon hade varit nära att göra det för första gången sedan hon var barn. Den saken ska det bli ändring på, Talmanes, morrade leksak. Jag har redan låtit det fortgå för länge. Om Raymond och de andra anför var sin brigad nu innebär det att de är brigadgeneraler. Och du är generallöjtnant. Darid har kommando över 5 brigader, så han är också generallöjtnant. Remion och de andra lyder hans order, eller så kan de fara hem. När Termongaden kommer tänker jag inte få skallen spräckt, bara för att de fördömda nöten vägrar att lyssna på någon som inte har några fördömda förläningar. Talmanes vände hästen för att rida runt en klunga med törnesnår och alla följde efter. De trassliga revorna hade ovanligt långa taggar, som dessutom var elakt böjda. De kommer inte att tycka om det, Mert, men de kommer inte att fara hem heller, det vet du. Har du någon idé om hur vi ska ta oss ut ur Altera än? Jag funderar på det, muttrade leksak. Jag funderar på det. Dina armborstskytta... Han andades ut, tungt. Det var inte särskilt klokt, Talmanes. För det första är de vana vid att marschera med sina egna ben. Hälften av dem kommer att ha fullt upp med att hålla sig kvar i sadeln om vi förflyttar oss snabbt. Och det måste vi. Här i skogen kan de vara till god nytta, liksom på andra ställen där det finns gott om skydd. Men om vi är ute i det fria och utan pikar kommer de att bli nedridna innan de hinner avlossa en andra salva.
Långt borta hördes ett lejon hosta.
Långt borta, men ändå tillräckligt nära för att hästarna skulle gnägga oroligt och dansa ett par steg. Leksak böjde sig fram och såg ut att viska i örat på sin häst. Den lugnade sig omedelbart. Så det hade inte bara varit en av hans rövarhistorier ändå. Fascinerande. Jag valde män som kan rida, Mert, sa Talmanus när hans bruna springare kom till ro. Och allihop är utrustade med den nya vinschen. Nu fanns det en antydan till upphetsning i hans röst. Till och med de mest tillknäppta män brukade leva upp när det handlade om vapen. Tre varv med veven, sa han, och rörde handen i en snabb cirkelrörelse för att visa. Så är bågsträngen spänd. Med lite träning kan en skytt avlossa 7 eller 8 pilar på 1 minut. Med ett kraftigt armborst. Chelusia gav till ett lågt strupljud. Hon hade all anledning att vara förbluffad. Om Talmanes talade sanning, och såvitt Chewon kunde begripa hade han ingen anledning att ljuga, så måste hon på något sätt skaffa sig en av dessa fantastiska vinschar. Det räckte med en som förlaga, sen kunde hantverkarna tillverka fler. Bågskyttar kunde skjuta snabbare än armborstskyttar, men de tog längre tid att lära upp också. Det fanns alltid fler armborstskyttar än bågskyttar. 7, utbrast Leksak klentroget. Det skulle ju vara användbart för att säga det minsta, men jag har aldrig hört talas om någonting liknande. Aldrig någonsin. Det sista muttrade han som om det hade någon särskild betydelse. Sen skakade han på huvudet. Hur fick du tag på den? 7 eller 8. Det var en hantverkare i Marandy som tänkte köra till Camelin med en vagnslast med saker som han hade uppfunnit. Där finns det tydligen någon slags skola för uppfinnare och lärda. Han behövde pengar till resan och var beredd att lära Röda Handens vapensmeder att tillverka hans vinsch. Man ska alltid ta varje tillfälle att överösa fienden med pilar. Det är alltid bättre att döda fienden på långt håll än nära. Chelusia lyfte händerna så att Chewon kunde se dem och rörde snabbt på de smala fingrarna. Vad är denna röda hand som de pratar om för någonting? Hon använde den korrekta formen. Underordnad till överordnad. Men hennes otålighet var mycket tydlig. Otålighet över allt som höll på att ske. Chewon höll inte mycket hemligt för henne. Men just nu fanns det vissa saker som föreföll klokt att inte berätta. Hon kunde mycket väl tänka sig att Chelusia skulle kunna återföra henne till Ibordar med våld. Så att hon inte behövde bryta mot sitt ord. En skuggas plikter var många. Och krävde ibland det yttersta offret. Hon ville inte behöva ge order om att Chelusia skulle avrättas. Hon svarade i den överordnade formen. Tydligen Leksaks privata här. Lyssna, så får vi kanske veta mer. Leksak som härförare var en märklig tanke. Ibland var han charmerande, till och med rolig och kvick. Men ofta var han en narr och alltid en tölp. Han hade verkat i sitt rätta element när han varit Tylins keldjur. Å andra sidan hade han verkat vara i sitt rätta element även bland föreställningens artister. Och med Marat Damerna och de båda förrymda Damerna och i Tjuvahålan som för övrigt hade varit en stor besvikelse. Inte så mycket som ett slagsmål. Det som hänt efteråt hade inte räckt för att gottgöra den saken. Att bli inblandad i en gatustrid var knappast samma sak som att se folk slåss i ett tjuvahål. Som onekligen var betydligt tråkigare än vad hon trott utifrån de rykten hon hört i Ibordar. Leksak hade uppvisat en oväntad sida under gatustriden. En respektingivande man, men med en lustig svaghet. Av någon underlig anledning tyckte hon att det var riktigt tilldragande. Helt riktigt tänkt, sa han tankspritt och drog i den svarta halsduken som han hade om halsen. Hon undrade över ärret som han var så noga med att dölja. Det var inte särskilt svårt att förstå. Varför hade han blivit hängd och hur hade han överlevt? Hon kunde inte fråga. Hon hade ingenting emot att sänka hans blick en smula. Det var faktiskt riktigt roligt att få honom att våndas. Och så lätt. Men hon ville inte krossa honom. I varje fall inte just nu. Känner du inte igen det, sa Talmanes. Det är hämtat ur din bok. Kung Rodran har 2 exemplar i sitt bibliotek. Han har lärt sig den utantill. Karn tror att det kommer att göra honom till en stor härfarare. Han var så nöjd med hur vår överenskommelse föll ut att han lät trycka och binda in en kopia till mig. Leksak tittade oförstående på den andra. Min bok? Det som du berättade om, Mert. Stål och dimma av Murdoch Comadrin. Jaså, den boken, Mert ryckte på axlarna. Det var länge sedan jag läste den. Chewon skar tänder. Hon rörde hastigt fingrarna. När ska de sluta prata om böcker och fortsätta med mer intressanta saker? Om vi lyssnar får vi kanske veta mer, svarade Seleucia. Chewon blängde på henne. Men kvinnan hade en så oskyldig uppsyn att hon inte förmådde upprätthålla sin mörka blick. Hon skrattade. Tyst så att Leksak inte skulle märka hur nära hon red bakom honom. Och Seleucia stämde in. Tyst. Leksak hade emellertid slutat prata. Och Talmanes verkade nöjd med att låta det förbli så. De red vidare under tystnad, bortsett från skogens ljud. Fåglar som sjöng och märkliga ekorrar med svart svans som tjattrade uppe bland grenarna. Chewon började spana efter förebud men såg ingenting anmärkningsvärt. Färggranna fåglar flög runt bland träden. Vid ett tillfälle såg de en hjord med kanske 50 högväxta magra kreatur med mycket långa horn som stack rakt ut från huvudet. Djuren hade hört dem komma och stod och väntade i en samlad skock. En tjur kastade med huvudet och stampade lätt i marken. Leksak och Talmanes ledde dem försiktigt runt jorden, hela tiden på betryggande avstånd. Hon tittade över axeln. Rödarmarna. Varför kallades de så? Hon måste fråga Leksak. Rödarmarna ledde packhästarna. Men Gordera hade höjt sitt armborst och de andra hade lagt an pilar på sina bågar. Så den här boskapen var alltså farlig. Det fanns inte många förebud som hade med nötkreatur att göra. Och hon var lättad när jorden försvann bakom dem. Hon hade inte kommit ända hit för att bli dödad av en ko. Eller se Leksak bli det. Efter en stund kom Thom och Aludra fram och red bredvid henne. Kvinnan gav henne en enda blick. Sen tittade hon bara rakt fram. Terabonesiskans ansikte, inramat av flätor med färggranna pärlor, var alltid hårt när hon såg på henne eller Seleucia. Så hon var uppenbarligen en av dem som vägrade att godta återkomsten. Nu betraktade hon Leksak och såg belåten ut. Kanske som om hon hade fått någonting bekräftat. Varför hade Leksak tagit med sig henne? Säkert inte för hennes fyrverkeriers skull. De var för all del vackra, men kunde inte mäta sig med ens en halvdresserad daimons himlaljus. Thom Marilyn var mycket intressantare. Att den vithårige gamlingen var en erfaren spion rådde det inga tvivel om. Vem hade skickat honom till Ibordar? Det mest uppenbara svaret var Vita tornet. Han tillbringade inte mycket tid tillsammans med de tre som kallade sig för Aes Sedai. Men en skicklig spion skulle inte heller avslöja sig på det viset. Hans närvaro bekymrade henne. Tills den sista Aes Sedai hade ett koppel om halsen var Vita tornet någonting som måste betraktas med största vaksamhet. Trots allt drabbades hon ibland av oroande tankar om att leksak var del i en av Vita tornets ränker. Det var omöjligt, såvida inte vissa av Aes Sedai var allvetande, men ibland kunde hon inte undkomma tanken. Ett märkligt sammanträffande. Eller vad säger ni, Mäster Marilyn, sa hon. Att stöta på en del av leksaks här, mitt i en skog i Altera. Han strök sig över sina långa mustascher med knogen, men lyckades inte dölja ett litet leende. Han är Taveran, Ishnod, och det går aldrig att säga vad som ska ske när en Taveran är med. Det är alltid intressant. När man är på resa med en sån person. Mert har en förmåga att hitta det han behöver när han behöver det. Ibland innan han ens vet att han behöver det. Hon spände blicken i honom, men han verkade mena allvar. Är han knuten till väven? Det var så man skulle översätta ordet. Vad ska det betyda? Den gamle spärrade förbluffat upp sina blå ögon. Vet ni inte det? Men det sägs att Arthur Hökvinge var den starkaste Taveran någon skådat. Kanske lika stark som Rand Althor. Jag har trott att ni av alla människor skulle... Nåväl, vet ni inte så vet ni inte. Taveran är människor som väven formar sig kring. Människor som spunnits av själva väven för att bibehålla mönstrets rätta form. Kanske för att rätta till fel som har smugit sig in. Någon av Aes Sedai kan säkert förklara det bättre än jag. Som om hon skulle samtala med en Marath Daemon eller än värre en förrymd Daemon. Tack, sa hon hövligt. Jag tror att jag har hört tillräckligt. Taveran, så befängt. Dessa människor och deras ändlösa vidskepelser. En liten brun fågel, säkert en fink, flög ut från en hög ek och kretsade tre gånger mot sols över huvudet på tjuven innan den flög vidare. Hon hade fått sitt förebud. Stanna hos leksak. Inte för att hon hade tänkt göra någonting annat. Hon hade gett sitt ord. Spelat spelet så som det måste spelas. Och hon hade aldrig brutit ett löfte i hela sitt liv. En dryg timme efter att de gett sig av hördes en fågel drilla framför dem och Chelusia pekade ut den första vaktposten. Det var en man med armborst som satt uppe i en eks vida grenverk med ena handen kupad framför munnen. Så det var ingen fågel. Fler fågeldrillar varslade om deras ankomst och det dröjde inte länge förrän de red in i ett prydligt läger. Det fanns inga tält. Men lansarna var ordentligt uppställda i koner och hästarna tjudrade vid linor uppspända bland träden. Varje djur stod nära sin ryttares filtar och hade en sadel eller lastsadel vid huvudet. Det skulle inte ta lång tid för dem att bryta upp och vara på väg. Lägereldarna var små och gav inte ifrån sig mycket rök. När de red in började männen kring eldarna att resa sig upp. De hade på sig mattgröna harnesk, bar den röda handen på rockärmarna och röda halsdukar knutna om vänsterarmarna. Hon såg ansikten med grå skäggstubb och gamla ärr, såväl som unga, omärkta. Alla såg på leksak med något som hon bara kunde kalla för iver. Ett mummel av röster steg och drog fram som en bris under träden. Det är först Mert. Först Mert har kommit tillbaka. Först Mert har hittat oss. Först Mert. Chewon utbytte en blick med Chelusia. Tillgivenheten i rösterna var inte spelad. Sånt var sällsynt och hängde ofta ihop med en befälhavare som var slarvig med disciplinen. Om leksak hade en här räknade hon å andra sidan med att den skulle vara en oordnad historia där männen ägnade sig åt spel och dryckenskap. Märkligt nog såg emellertid dessa män inte mer oordnade ut än någon annan trupp som just hade korsat en bergskedja och ridit flera hundra mil. Ingen hade en fyllbults ostadiga rörelser. Vi slår oftast läger på dagen och förflyttar oss nattetid för att undvika att bli sedda av Shonshen, sa Talmanes till leksak. Även om vi inte har sett några flygande odjur innebär inte det att det inte kan finnas några i närheten. De flesta shonshanska trupperna verkar befinna sig längre norrut eller längre söderut. Men tydligen har de ett läger mindre än 30 milsteg norrut. Och enligt ryktet ska det finnas en sån där bäst där. Du verkar väl informerad, sa leksak, medan han studerade de soldater som de passerade. Plötsligt nickade han som om han hade kommit fram till ett beslut. Han såg bister ut och kunde det vara resignerad? Det stämmer, Mert. Jag tog med mig hälften av spejarna och värvade dessutom några altaraner som kämpade mot Shonshen. Nåja, de flesta av dem verkar mest ha ägnat sig åt att stjäla hästar. Men det var de beredda att sluta med för att få en möjlighet att slåss mot dem på riktigt. Jag tror att jag känner till de flesta Shonshen-läger som finns från Melviderpasset i norr och hit ner. Plötsligt började en man sjunga med djup röst och snart stämde andra in, fler och fler. Någon fröjd ger väl öl och vin och någon ger tösen med ankel fin, men min största fröjd, den som alltid är min, är att dansa med skuggornas Jack. Nu sjöng varenda man i hela lägret, tusentals röster som vrålade fram sången. Tärningarna kastar vi gärna förstås och kelar med töser i ladans boss. Men vi följer först Mert när han kallar på oss för att dansa med skuggornas Jack. De avslutade med rop, skratt och axelklappningar. Vem i ljusets namn var skuggornas Jack? Leksak höll in och höjde handen med det sällsamma spjutet. Det var allt, men tystnaden spred sig bland soldaterna. Han var alltså inte för mild med disciplinen. Det fanns ytterligare några orsaker till att en soldat skulle känna tillgivenhet för sin anförare. Men ingen av de vanligare borde passa in på just leksak av alla människor. Vi ska inte låta dem veta att vi är här förrän vi vill att de ska veta det, sa leksak högt. Han orerade inte, utan försäkrade sig bara om att rösten bar. Och männen hörde och upprepade orden över axeln för att de skulle skickas vidare till dem som befann sig för långt bort för att höra hans röst. Vi är långt hemifrån, men jag tänker se till att vi kommer hem. Så var beredda att röra på er, och det snabbt. Röda handen kan förflytta sig snabbare än någon annan, och det kommer vi att få bevisa. Ingen jublade, men många nickade. Han vände sig mot Talmanes och frågade, har du kartor? De bästa som står att finna, svarade Talmanes. Röda handen har sin egen kartritare numera. Mäster Roydell hade redan goda kartor över allting från Arith-havet till världsryggen. Och sen vi korsade demonerna har han och hans medhjälpare ritat nya kartor över de trakter vi har genomkorsat. De har till och med märkt ut allt vi vet om Shonshen på en karta över östra Altara. Fast de flesta av deras läger är tillfälliga. Soldater som är på väg någon annanstans. Chelusia skruvade på sig i sadeln och Chuan tecknade tålamod i bjudande form. En befallning. Hon höll god min, men inombords rasade hon. Den som visste var soldater befann sig fick en ledtråd till vart de var på väg. På något sätt måste hon kunna se till att denna karta blev bränd. Det skulle vara lika viktigt som att lägga händerna på en av deras armborstvevar. Jag vill tala med Mäster Roydell, sa leksak. Det kom soldater för att ta hand om hästarna och ett litet tag var allting bara en förvirrad röra. En kar med glest handrad tog Alkins tyglar och tjuven gav honom ingående anvisningar om hur han skulle ta hand om stoet. Han gav henne i gengäld en sur blick tillsammans med en bugning. I de här länderna verkade ofrälset tycka att de var jämbördiga med vem som helst. Seleucia gav samma anvisningar till den gänglige yngling som tog hand om Rosenknopp. Hon tyckte att det var ett passande namn på en påkläderskas häst. Den unge mannen stirrade på Seleucias barm tills hon gav honom en örfil, en hård. Han bara flinade och gned sig om kinden medan han ledde bort den gråbruna hästen. Chuan suckade. Det gick an för Seleucia. Men om hon själv hade slagit en ofrälse skulle det ha sänkt hennes blick i flera månader. Det dröjde emellertid inte länge förrän hon satt på en fällstol med Seleucia bakom sig och de blev serverade mörkt te av Chocker Lopin som helt korrekt bugade sig för både henne och Seleucia. Visserligen inte tillräckligt djupt, men den tunnhårige mannen försökte åtminstone. Hennes te var lätt sötat med honung, precis så mycket som behövdes. Men så hade han också serverat henne tillräckligt många gånger för att veta hur hon ville ha det. Runt omkring dem var det liv och rörelse. Talmanes hade en kort återförening med gråhårige Narim som tydligen var hans bekänt och gladdes över att få träffa honom igen. Den smale mannens vanligen så dystra uppsyn förbyttes i varje fall i ett hastigt leende. En sån sak borde ha skett i avskildhet. Leilwin och Domon lät mäster Sharin ta med sig Oliver för att utforska lägret tillsammans med Julian och Thera. Thom och Aludra följde också med för att få sträcka på benen och satte sig sedan avsiktligt på varsin pall i närheten. Leilwin gick till och med så långt att hon en lång stund betraktade Chuon utan att blinka. Seleucia gav ifrån sig någonting som lät mycket likt en morgning. Men Chuon tog ingen notis om kvinnans utmanande uppträdande utan gjorde en gest åt husmor Ärnan att komma med sin pall. Så småningom skulle förrädarna få sina straff, liksom tjuven. Egendomarna skulle återbördas till sina rättmätiga ägare och Marath Damerna skulle sättas i koppel. Men allt detta fick anstå tills viktigare saker var överståndna. Ytterligare tre officerare dök upp, unga adelsmän med den röda handen på sina mörka sidenrockar och hade sin egen återförening med leksak. De skrattade och slog varandra på axlarna, någonting som tydligen ansågs vara ett ömhetsbevis. Hon hade snart klart för sig vem som var vem. Edorion var den mörke, smale mannen som såg så allvarlig ut, utom när han log. Raymond var den bredaxlade som log så mycket och Carlomin var den långe, slanke. Edorion var slätrakad, medan både Raymond och Carlomin hade mörka, spetsiga skägg som glimmade som av pomada. Alla tre gjorde stor affär av Aesedena och bugade sig djupt för dem. De bugade sig till och med för Bethamin och Sita. Chuon skakade på huvudet. Jag har sagt många gånger att det här är en annan värld än den ni är van vid, mumlade husmor Ärnan. Men ni tror visst fortfarande inte riktigt på det. Bara för att någonting är på ett visst sätt, svarade Chuan, så innebär det inte att det därför borde vara så, även om det varit så länge. Vissa skulle kanske säga samma sak om ert folk, ersnåd. Det skulle de kanske. Därmed lät Chuan saken bero, trots att hon oftast uppskattade de samtal hon hade på tumman hand med kvinnan. Som man kunde vänta sig pläderade husmor Ärnan mot att man skulle sätta koppel på Marath Damerna och till och med mot att man skulle hålla Dacovaler. Men det handlade om diskussioner och inte dispyter. Och när det gällde vissa punkter hade Chuon fått henne att vika sig. Hon hade visst hopp om att så småningom få kvinnan på bättre tankar. Men inte idag. Idag ville hon koncentrera sin uppmärksamhet på leksak. Snart dök mäster Roydell upp. Han var en rundlätt man med gråsprängt hår och en kroppshydda som spände ut den mörka rocken. Bakom honom kom sex spänstiga unga män som bar var sitt långt rörformat läderfodral. Jag tog med alla kartor jag har av Altera, er snåd, sa han till Talmernes på en sjungande dialekt samtidigt som han bugade sig. Pratade alla på den här sidan av havet som om de måste få ur sig orden så fort som möjligt. Några täcker hela landet, andra bara ett hundratal kvadratmil. De bästa är förstås mina egna, de som jag ritat de sista veckorna. Först Mert kommer att tala om vad det är han vill se, sa Talmanes. Ska vi lämna dig i fred, Mert? Men leksak hade redan börjat förklara för kartritaren vad det var han ville ha, nämligen kartan där de shonshanska lägren var utmärkta. Strax var den utplockad bland de kartor som fanns i ett av fodralen och utbredd på marken där Mert satt på huk och tittade på den. Mäster Roydell skickade iväg en av sina medhjälpare för att hämta en pall. Själv skulle han ha spräckt rocken om han försökt härma Mert, och förmodligen ha ramlat omkull dessutom. Chuon tittade hungrigt på kartan. Hur skulle hon kunna komma över den? Talmernes och de tre andra männen tittade på varandra och skrattade, som om det inte fanns någonting roligare än att bli avspisad. Sen kom de släntrande åt Chuons håll. Eisidena samlades runt kartan på marken tills leksak sa åt dem att sluta kika över axeln på honom. Då drog de sig undan lite grann, följde av Sita och Befamin på behörigt avstånd och började prata lågmält sinsemellan medan de då och då tittade åt hans håll. Om leksak hade brytt sig om att iaktta deras ansiktsuttryck, särskilt Jolins, skulle han kanske ha blivit orolig, trots den otroliga cheer and grill som husmor Ernan sa att han hade. Vi befinner oss väl ungefär här, sa han och pekade ut en punkt. Mäster Roydell mumlade att det stämde. Så det här är lägret där det ska finnas en räken. Ett flygvidunder. Ännu ett jakande ljud. Bra. Vad är det för sorts läger? Hur många män finns det där? Enligt rapporterna är det ett förrådsläger i snåd. För att förnya patrullernas förnödenheter. Den unge mannen kom tillbaka med en annan fällstol och den fete mannen sjönk ner på den med ett stön. Det ska vara ett hundratal soldater där. Mest altaraner och runt 200 arbetare. Men jag har fått uppgifter om att det tillfälligtvis kan vara så mycket som 500 soldater där. En försiktig man, mäster Roydell. Talmernes bugade sig på det där underliga sättet med ena foten fram och de tre andra gjorde likadant. Ers nåd, sa Talmernes. Värnin berättade om era omständigheter och först Märts löften. Jag ville bara tala om att han alltid håller ord. Det gör han, er snåd, mumlade Edorion. Alltid. Chuon tecknade åt honom att flytta sig åt sidan så att hon kunde fortsätta att iaktta leksak, vilket han gjorde med en förvånad blick på leksak och en på henne. Hon gav honom en sträng blick. Det sista hon ville var att de här männen skulle börja inbilla sig saker. Än hade inte allting utfallit som det måste. Det fanns fortfarande en risk för att allt sammans skulle gå snett. Är han en furste eller ej? Frågade hon uppfordrande. Förlåt mig, sa Talmernes. Men skulle ni kunna säga det där igen? Jag ber så mycket om ursäkt, men jag måste ha smuts i öronen. Hon upprepade omsorgsfullt sina ord. Men det tog dem fortfarande en minut att räkna ut vad hon hade sagt. Bränn min själ, nej, sa Raymond till sist med ett skratt. Han strök sig längs skägget. Utom för oss är han förste så det räcker. Han ogillar de flesta ädlingar, sa Carlomin. Jag räknar det som en ära att tillhöra de få som han inte ogillar. En ära, instämde Raymond. Edorion nöjde sig med att nicka. Soldaterna, Mäster Roydell, sa Leksak bestämt. Visa mig var soldaterna är. Och fler är bara några hundra.
Vad gör han? Sa tjuvon och rynkade pannan.
Han kan inte tro att han kan smyga ut ur Altera med så här många män, ens om han vet precis var varenda soldat befinner sig. Det finns alltid patruller. Och så spanare med Reikener. Än en gång tog det en stund innan de svarade.
Hon borde kanske försöka prata mycket fort.
Vi har inte sett några patruller här på drygt 300 milsteg. Och inga...
Reikener?
Inga Reikener, sa Edorion lågmält. Han studerade henne. Det var för sent att sätta stopp för hans fantasier.
Raymond skrattade igen.
Om jag känner Mert så planerar han ett slag åt oss. Röda handen rider ut i strid igen. Det är alldeles för länge sedan om ni frågar mig.
Seleucia fnös,
liksom husmor Ernan. Juon kunde inte annat än att hålla med dem. Med ett slag kommer ni inte ut ur Altera, sa hon vast. I så fall, sa Talmanus, planerar han ett krig åt oss. De andra tre nickade, som om det vore den rimligaste sak i världen. Raymond till och med skrattade. Han verkade tycka att allting var lustigt. 3000, sa Leksak. Är du säker? Alldeles säker, kar. Alldeles säker duger bra. Värning kan hitta dem om de inte har rört på sig för mycket. Chewon såg på honom där han hukade framför kartan och pekade en här, en där. Plötsligt såg hon honom i ett nytt ljus. En narr? Nej, ett lejon inträngt i ett hästbås kanske kunde se ut som något slags underligt skämt. Men ett lejon på högslätten var en helt annan sak. Nu var Leksak lös på slätten. Hon fick en isande känsla. Vad var det för sorts man hon hade trasslat in sig med? Hon insåg att hon efter alla dessa dagar egentligen inte hade en aning. Natten var tillräckligt kall för att Perrin trots sin pälsbrämade mantel skulle rysa till varje gång vinden friskade i. Glorian runt den trinda månskäran skvallrade om att det snart skulle komma mer regn. De täta molnen som drev förbi framför månen fick ljuset att avta och tillta, avta och tillta. Men det räckte för hans ögon. Han satt på rapper strax innanför skogsbrynet och betraktade de fyra höga väderkvarnarna av sten som stod tillsammans i en glänta på åskrönet. Deras bleka vingar blev än ljusa, än mörka när de vred sig runt och maskineriet inuti dem jämrade sig högljutt. Förmodligen visste Shido inte ens att de borde smörja dem. Stenakvedukten sträckte sig österut som ett tjockt mörkt streck på sina höga valvbågar, förbi övergivna gårdar och inhägnade fält. Shido hade sått, men alldeles för tidigt med så här mycket regn. Mot en annan ås och sjön bortom den. Mälden låg ytterligare en ås längre västerut. Han lossade på den tunga hammaren i dess ögla vid bältet. Mälden och Fail. Om ett par timmar skulle han knyta den 54:e knuten på läderämmen han hade i fickan. Han sträckte sig utåt med sitt medvetande. Är du beredd, gryningssnö, tänkte han. Är du tillräckligt nära än? Vargar undvek städer och eftersom Shaido jagade i skogen runt Mälden under dagarna höll de sig längre bort än vanligt. Tålamod, ungtjur, kom svaret med en irriterad biton. Men så var också gryningssnör rätt retlig av naturen. En ärrad hane som uppnått en ansenlig ålder för att vara en varg som en gång ensam hade dödat en leopard. De gamla skadorna hindrade honom ibland från att sova särskilt länge i ett sträck. 2 dagar från nu, sa du. Vi kommer att vara där. Låt mig nu försöka sova. Vi måste ha god jakt imorgon eftersom vi inte kan jaga nästa dag. Det var förstås inte ord utan snarare bilder och lukter. 2 dagar var solen som korsade himlen 2 gånger och jakt var en flock som gick med nosarna i vinden blandat med vittringen av hjort. Men Perrins medvetande översatte bilderna till ord samtidigt som han såg dem för sin inre syn. Tålamod. Ja, hast förstörde arbetet. Men det var svårt nu när han var så nära. Mycket svårt. En skepnad dök upp i den mörka dörröppningen längst ner på den närmsta väderkvarnen och vinkade med ett ejlspjut över huvudet. Ljudet hade övertygat honom om att kvarnarna fortfarande måste vara övergivna. Det hade de varit när spjutjungfrurna spanade tidigare och ingen skulle stå ut med oljudet längre än absolut nödvändigt. Men han hade ändå skickat in Gål och några av jungfrurna för att vara helt säker, vare sig de var tomma eller ej. Nu sätter vi igång, Mishima, sa han och samlade tyglarna. Det är färdigt, vare sig de var tomma eller ej. Hur kan ni se någonting, muttrade Shonshanien. Han undvek att titta på Perrin, vars gyllene ögon säkert glödde i mörkret. Det hade fått den ärrade mannen att haja till första gången han såg det. Ikväll luktade han inte road. Han luktade spänd. Men han ropade lågt över axeln. Fram med kärorna. Raska på nu. Raska på. Och tyst. Annars skär jag öronen av er. Perrin manade den gråbruna hingsten framåt utan att vänta på de andra eller på de 6 kärrorna med höga hjul. Hjulaxlarna var grundligt smorda och de rörde sig så ljudlöst som en kärra kunde. I hans öron förde de ändå ett väldigt oväsen. Både draghästarnas hovar som klafsade i gyttjan och själva kärrorna som knarrade när plankorna vred sig och gneds mot varandra. Men han betvivlade att någon annan skulle ha hört dem på 50 stegs avstånd. Kanske inte ens närmare än så. När han nådde toppen av den flacka sluttningen satt han av och släppte tyglarna. Rapper var en dresserad stridshäst och skulle stå kvar som om han varit beslagen med fotklamp så länge tyglarna hängde ned. Väderkvarnarnas överdelar gnisslade när de vred sig en aning efter den skiftande vinden. De långsamt snurrande vingarna var så långa att Perrin skulle ha kunnat röra vid en av dem om han hoppat upp just som den var som lägst i sin bana. Han stirrade mot den sista åsen som dolde Mälden. Där växte ingenting högre än en buske. Ingenting rörde sig i mörkret. Bara en enda ås mellan honom och Fail. Spjutjungfrurna hade kommit ut och sällat sig till Gål. Allesammans fortfarande beslöjade. Det var ingen där, sa Gål. Inte särskilt tyst. Så här nära skulle alla lågmälda ord ha drängts av väderkvarnarnas gnisslande drev. Dammet var orört sen jag var här sist, tillade Salin. Perrin kliade sig i skägget. Lika bra det. Om det varit Shaido där som de blivit tvungna att döda kunde de för all del ha burit bort kropparna. Men man skulle ha saknat de döda. Och det skulle ha dragit uppmärksamhet till kvarnarna och akvedukten. Det kunde ha fått någon att börja tänka på vattnet. Hjälp mig att dra undan locken, Gål. Han behövde inte göra det. Det skulle bara spara några minuter, men han måste göra någonting. Gål stack bara in spjutet bland de andra innanför remmarna som höll fast bågfodralet på hans rygg. Akvedukten löpte längs marken över åskrönet mellan de fyra väderkvarnarna. Den nådde Perrin till axeln, inte lika högt på Gål som klättrade över den. Strax bortom det sista paret väderkvarnar satt ett bronshandtag på vardera sidan så att de kunde lyfta av tunga stenskivor, 2 fot breda och 5 fot långa, tills de hade blottat en sträcka på 6 fot. Vad öppningen brukade användas till visste han inte. Det fanns en annan likadan på andra sidan. Kanske för att man skulle kunna reparera klaffarna som gjorde att vattnet bara kunde rinna åt ett håll. Eller för att kunna ta sig in i akvedukten och laga eventuella läckor. Vattnet fyllde mer än hälften av stenkanalen och Perrin såg hur ytan krusade sig en aning när det strömmade mot Malden. Mishima anslöt sig till dem, satt av och tittade osäkert på Sallin och de andra spjutjungfrurna. Förmodligen trodde han inte att någon såg hans ansiktsuttryck i mörkret. Nu fanns det en vaksam ton i hans lukt. Han följdes strax av de första Shonshen-soldaterna i röda rockar som mödosamt klättrade upp för den leriga sluttningen. Var och en bärande 2 stora jutesäckar i händerna. Stora, men inte tunga. Varje säck vägde bara 10 pund. Först i raden kom en senig kvinna som bligade misstänksamt på ejlkrigarna, ställde ifrån sig säckarna och skar upp den ena med sin dolk. En handfull mörka små korn rann ut i gyttjan. Gör det över öppningen, sa Perrin. Se till att vartenda korn hamnar i vattnet. Den seniga kvinnan såg på Mishima, som med bestämd röst sa: Gör som först Perrin befaller, Arata. Perrin såg på när hon lyfte händerna över huvudet och tömde säcken i akvedukten. De mörka kornen flöt iväg mot Malden. Han hade provat att lägga en nypa av dem i en mugg vatten, trots att det burit honom emot att slösa bort ens så lite, och sett att det tog en stund innan de sög åt sig vatten och sjönk. Tillräckligt länge för att de skulle hinna fram till den stora cisternen i staden, hoppades han. Om inte fick de ligga och dra i själva akvedukten. Vattnet i cisternen skulle ändå förr eller senare förvandlas till gaffelrotste. Ljuset givet att det blev tillräckligt starkt. I bästa fall blev det tillräckligt starkt för att påverka även stadens Algaiditsiswire. Hans måltavla var de visa som kunde leda kraften. Men han skulle tacksamt ta emot alla fördelar han kunde få. Ljuset givet att det inte blev starkt snabbare än han beräknat. Om de visa började ragla omkring för snart skulle de kanske hinna räkna ut varför innan han var redo. Men han kunde inte göra annat än att fortsätta som om han visste precis hur det skulle fungera. Och be till ljuset. När kvinnan tömde sin andra säck i stenkanalen hade de andra i Perrins sällskap börjat komma upp för sluttningen. Först kom Sionid, en kort kvinna som hade hissat upp sin mörka delade kjol för att den inte skulle släpa i smutsen. Mishima tog blicken från jungfrurna, såg på henne och gjorde en av sina små gester för att avvärja ont. Det var underligt att de kunde tro att någonting sånt fungerade. Soldaterna som stod uppradade med sina säckar stirrade på henne, de flesta med stora ögon, och trampade besvärat med fötterna. Shonshen fanns inte särskilt väl till rätta med att samarbeta med Aes Sedai. Furen och Terrill, Sionids väktare, var hack i häl på henne, båda med handen på svärdsfästet. De var precis lika misstänksamma mot Shonshanierna. Den ene var mörk med grå stråk i det lockiga svarta håret. Den andra ung och blond med snurrade mustascher. Men likväl var de varandra lika som 2 bär, långa, smala och hårda. Strax bakom dem kom Rovay Kirklin, en kompakt man med mörkt hår, högt hårfäste och butter uppsyn. Han tyckte inte om att vara skild från Masuri. Alla tre männen hade små knyten med mat fastspända på ryggen och bukiga vattenläglar hängande över axlarna. En gänglig man lade ner sina säckar vid ena sidan av öppningen samtidigt som den seniga kvinnan begav sig ner för slänten för att hämta fler. Kärrorna var fullastade med säckar. Kom ihåg, sa Perrin till Seonid, att den farligaste delen blir att ta sig från cisternen till fästningen. Ni måste använda vaktgången uppe på muren, och det kan finnas Shaido i staden även så här dags. Alice hade inte verkat säker på den saken. Långt borta hördes en ihålig åskknall, följd av ännu en. Du kanske får regn som skydd. Tack, sa hon isigt. I månskuggorna var hennes ansikte en mask av ejsedelugn, men hennes lukt var vass av indignation. Inget av detta skulle jag ha vetat om du inte hade berättat det för mig. I nästa ögonblick mjuknade hennes min och hon la handen på hans arm. Jag vet att du är orolig för henne. Vi ska göra vad vi kan. Hennes ton var inte direkt varm. Det var den aldrig. Men inte lika kylig som förut. Och medkänslan hade gjort hennes lukt mjukare. Terrell lyfte upp henne på akveduktens kant. Shonshanien som stod där och öste ned gaffelrot, en lång kar med nästan lika många är som Mishima, var nära att tappa säcken. Hon gjorde en hastig grimas innan hon svängde över benen och med en liten flämtning sänkte sig ner i vattnet. Det måste ha varit kallt. Hon drog ned huvudet och försvann utom synhåll mot Malden. Farron klättrade in efter henne, sedan Terrell och slutligen Rovar. Männen var tvungna att böja sig ordentligt för att få plats under akveduktens tak. Elias klappade Perrin på axeln innan han hävde sig upp. Borde ha klippt skägget kort som ditt så att jag slapp doppa det i vattnet, sa han medan han kikade ner. Hans gråsprängda vindrufsade skägg bredde ut sig över bröstet. För den delen nådde hans hår, som var hopsamlat med en läderrem i nacken, honom ända till midjan. Han bar också på ett litet knyte med mat och en vattenlägel. Fast ett kallt bad får en förstås att sluta tänka på sina bekymmer en stund. Jag trodde det var mer för att inte tänka på kvinnor, sa Perrin. Han var egentligen inte på skämthumör, men han kunde inte vänta sig att alla skulle vara lika bistra som han själv. Elias skrattade. Vad finns det mer som kan ge en karl bekymmer? Han försvann ner i vattnet och Talanvor tog hans plats. Perrin tog tag i armen på hans mörka rock. Inga hjältebragder nu. Han hade funderat både en och två gånger innan han bestämde sig för att låta mannen vara med om det här. Inga hjältebragder, Ersnåd, instämde Talanvor. För första gången på länge såg han ivrig ut. Hans lukt skalv av iver. Men det fanns en udd av försiktighet där också. Denna försiktighet var det enda skälet till att han inte var kvar i lägret. Jag skulle aldrig utsätta Magdin för några risker, eller hennes nåd fail. Jag önskar bara att jag kunnat få träffa Magdin så mycket fortare. Perrin nickade och lät honom gå. Det kunde han förstå. En del av honom ville också krypa ner i akvedukten. För att få träffa fail så mycket fortare. Men varje del av arbetet måste utföras på rätt sätt. Och han hade andra uppgifter. Dessutom visste han inte om han skulle ha lyckats hålla sig från att försöka hitta henne ifall han kommit in i Malden. Han kunde förstås inte känna sin egen vittring, men han betvivlade att den innehöll någon försiktighet nu. Väderkvarnarnas toppar vred sig igen under stort gnissel när vinden vände tillbaka. Här uppe verkade den i varje fall aldrig dö helt. Det skulle vara en katastrof om vattnet slutade flöda. Det började bli trångt uppe på åskrönet. 20 av Fails anhängare väntade på sin tur vid akvedukten. Det var alla som var kvar, utom de båda som spionerade på Mashima. Kvinnorna hade på sig mansrockar och snäva byxor och hade klippt håret kort, bortsett från en tofs i nacken för att härma Ail. Trots att ingen Ail skulle ha burit svärd som dem. Många av de tairenska männen hade rakat av sig skäggen, eftersom Ail inte hade skägg. Bortom dem kom 52-flodsmän med hillebarder och osträngade bågar. Bågsträngarna var i säkert förvar innanför rockarna. Och vardera med 3 fullproppade pilkoger fastspända på ryggen tillsammans med ett matpaket. Varenda man i lägret hade frivilligt anmält sig till denna uppgift. Och Perrin hade varit tvungen att låta dem dra lott. Han hade övervägt att skicka med dubbelt så många, eller fler. Även Fail-anhängarna och tjuvflodsmännen hade sina vattenläglar och matknyten. Den ständiga strömmen av shonshanska soldater fortsatte bära fulla säckar upp för slänten och tomma säckar tillbaka. De var disciplinerade. När någon halkade i gyttjan och föll, vilket hände ganska regelbundet, var det utan att vare sig svära eller ens muttra. De reste sig bara upp och fortsatte. Shelander Darengill, i mörk rock med 6 vågräta färgränder över bröstet, stannade upp för att räcka Perrin sin hand. Hon nådde honom bara till bröstet. Men Elias påstod att hon hanterade svärdet som hängde vid hennes höft på ett trovärdigt sätt. Perrin ansåg inte längre att hon och de andra var idioter. I varje fall inte alltid, trots deras försök att härma Ails seder. Med vissa skillnader förstås. Den mörka hårtofsen i Shelanders nacke var hopknuten med ett mörkt band. Det fanns ingen rädsla i hennes lukt, bara beslutsamhet. Tack för att ni låter oss delta i det här, Ishnod, sa hon på sitt prydliga Carhane-mål. Vi ska inte göra er besviken. Eller hennes nåd Fail. Det vet jag, sa han och skakade hennes hand. Tidigare skulle hon ha varit noga med att framhäva att det var Fail de tjänade och inte honom. Han skakade hand med allihop innan de klättrade ned i akvedukten. Allesammans luktade av beslutsamhet. Det gjorde även Bern Alshin som anförde de tjuvflodsmän som skulle med in i Malden. När Fail och de andra kommer ska ni stänga ytterdörrarna och kila fast dem, Bern. Perrin hade sagt det förut, men han kunde inte låta bli att upprepa det. Se sen om det går att få med dem tillbaka genom akvedukten. Fästningen hade inte hållit Shaido ute första gången. Och om någonting gick fel betvivlade han att den skulle göra det den här gången heller. Han hade inte för avsikt att bryta mot sitt avtal med Shonshen. Shaido skulle få betala för vad de hade gjort Fail. Och dessutom kunde han inte låta dem vara kvar och härja fritt. Men han ville att hon skulle komma i säkerhet så fort som möjligt. Bern lutade den osträngade bågen och hillebarden mot akvedukten och hävde sig upp så att han kunde sticka ned ena handen. När han sänkte sig ner till marken igen torkade han av handen på rocken och gned sig sedan om sin ansenliga näsa. Under vattnet är insidan täckt med någonting som känns som dy. Det kommer att vara svårt nog att ta sig ned för sista sluttningen utan att halka hela vägen, först Perrin. För att inte tala om att ta sig upp igen. Jag tror att det blir bäst att vänta i fästningen tills ni kommer. Perrin suckade. Han hade funderat på att låta dem ta med ett rep. Men det skulle ha behövt vara nästan 2 milsteg långt för att räcka den sista sluttningen. Det var mycket att bära. Och om Shaido fick syn på änden i den ände av akvedukten som slutade i Malden skulle de leta igenom varenda vrå av staden. Må så vara att risken inte var stor. Men det bittra nederlag som kunde bli följden fick den att verka enorm. Jag ska vara där så fort jag kan, Bern. Det lovar jag. Han skakade hand med varenda en av dem också. Todd Alcar med de insjunkna kinderna och Leof Thorfinn med ett vitt stråk i håret där han hade ett ärr efter en strid med trollocker. Unge Canley Merrin som tyvärr återigen gjorde ett försök att odla skägg. Och Billy Adara som var nästan lika bred som Perrin om än en hand kortare. Billy var en avlägsen kusin och en av de närmaste släktingar Perrin hade i livet. Många av dessa män hade han vuxit upp tillsammans med, även om en del var några år äldre än han. Det fanns de som var yngre också. I det här laget kände han männen från Devonby i söder till Vakthöjden i norr, lika väl som de som kom från trakten kring Imonsvål. Fail var inte hans enda skäl att ta sig till fästningen så fort han kunde. Herd Alora, en smal man med mustascher av tarabonesiskt slag, var den sista av tjuvflodsmännen. När han klättrade ned i akvedukten dök Gål upp på andra sidan, fortfarande med beslöjat ansikte och med fyra spjut i samma hand som oxläders skölden. Han la handen på akveduktens kant och svingade sig upp så att han satt på den. Går du med? Sa Perrin förvånat. Spjutjungfrunna kan sköta alla spejaruppdrag du behöver, Perrin Ibarra. Den storväxte ejlmannen kastade en blick över axeln mot jungfrunna. Perrin tyckte att han såg bister ut, men det var svårt att säga när den svarta slöjan dolde allt utom ögonen. Jag hörde dem prata när de trodde att jag inte lyssnade. Till skillnad från din hustru och de andra är Shead Gaishain på riktigt. Bane också. Men henne bryr jag mig inte om. Shead har fortfarande resten av sitt år och en dag att avtjäna när vi har räddat henne. När en man har en kvinna som Gaishain, eller en kvinna, en man, knyts det ibland en brudkrans och snart är tid att lägga av den vita skruden. Det är inte ovanligt. Men jag hörde jungfrunna säga att de skulle komma fram till Shead först för att hålla henne borta från mig. Bakom honom rörde Salin fingrarna i spjutjungfrunnas teckenspråk och en av de andra slog handen för munnen som för att kväva ett skratt. Så de hade bara retat honom. De motsatte sig kanske inte alls hans uppvaktning av Shead så mycket som de låtsades. Eller var det någonting Perrin hade missat? Ale kunde ha ett rått skämtlynne. Gål gled ned i vattnet. Han måste böja överkroppen nästan i linje med vattenytan för att komma in under taket. Perrin stirrade på öppningen. Det vore så lätt att följa efter Gål. Att vända sig bort från den var svårt. Raden av shonshanska soldater ringlade sig fortfarande upp och ner för slänten. Mishima, jag rider tillbaka till lägret. Grady för er till ert när ni är färdiga här. Gör vad du kan för att sudda ut spåren innan ni ger er av. Utmärkt, Hirsnåd. Jag har avdelat några män att skrapa fett från hjulaxlarna och smörja de här väderkvarnarna. Det låter som om de kan skära ihop när som helst. Vi kan ta hand om dem på nästa ås också. Perrin tog Rappers tyglar och tittade upp på väderkvarnsvingarna som sakta vred sig runt, runt. Sakta men stadigt. De var inte gjorda för att gå fort. Och om några Shido bestämmer sig för att komma hit imorgon och undrar varifrån det nya fettet kommer. Mishima betraktade honom en stund. Hans ansikte låg halvt dolt av månskuggor. För en gångs skull verkade han inte låta sig bekomma av Perrins lysande gula ögon. Hans lukt. Han luktade som om han såg någonting han inte hade väntat sig. Fan-generalen hade rätt om er, sa han sakta. Vad har hon sagt? Det får ni fråga henne, ers nåd. När Perrin red ner för slänten och tillbaka till skogsbrynet tänkte han hela tiden på hur lätt det skulle ha varit att vända om. Galin kunde sköta allting från och med nu. Allting var planerat. Om det inte varit för att majanerna trodde att alla slag måste kulminera i en storslagen kavallerichock. Och helst börja med en också. Hur länge skulle han hålla sig till planen? Erganda var förnuftigare, men han var så orolig för drottning Aleandri att han mycket väl också kunde ge order om en sådan stormning. Sålunda återstod han själv. Vinden friskade i ordentligt och han drog åt manteln om sig. Han hittade Grady i en liten glänta där han satt med armbågarna vilande mot knäna på en halvt bearbetad mossig sten som delvis sjunkit ner i marken och utan tvivel blivit över vid byggandet av akvedukten. Fler liknande stenar stod här och där i gläntan. Vinden låg så att Perrin inte kände hans lukt. Han lyfte inte blicken förrän Perrin höll in framför honom. Den portöppning som de hade använt för att komma hit stod fortfarande öppen mot en annan glänta bland höga träd, inte långt från platsen där Sjörnsen hade sitt läge nu. Det kanske skulle ha varit enklare att låta dem sätta upp sitt läger nära Perrins. Men han ville hålla Eishedena och de visa så långt borta från Saldaimerna och Daimerna som möjligt. Han var inte rädd för att Sjörnsen skulle bryta mot Tylees ord. Men Eishedena och de visa blev nästan tokiga bara de tänkte på Daimerna. De visa och Anora skulle förmodligen hålla händerna i styr tills vidare. Förmodligen. Men Suri var han inte lika säker på. Det var lika bra att se till att det var några rastmil mellan dem så länge det gick. Allt väl, Grady? Mannens väderbitna ansikte verkade ha fått nya fåror. Visserligen kunde det vara månskuggorna genom träden som spelade Perrin ett spratt. Men han trodde inte det. Kärrorna hade utan vidare kommit igenom portöppningen. Men var den inte lite mindre än den första han hade sett mannen göra? Bara lite matt i snåd, sa Grady trött. Han satt kvar med armbågarna mot knäna. Vi har färdat så mycket den sista tiden. Nå, igår skulle jag inte ha orkat hålla portöppningen öppen så länge att alla soldaterna hann rida igenom. Det är därför jag har börjat knyta åt dem. Perrin nickade. Båda arshamanerna var trötta. Att leda kraften sög musten ur en man lika mycket som att stå och svinga släggan hela dagen i smedjan. Mer om sanningen skulle fram. En kar med en slägga kunde hålla på mycket längre än någon arshaman. Det var därför de tog sig in i Malden via en akvedukt och inte en portöppning. Det var därför det inte skulle finnas någon portöppning som Feil och de andra kunde ta sig ut genom. Hur mycket Perrin än önskade att det kunnat finnas det. De båda arshamanerna hade inte så mycket mer kvar att ge förrän de fått vila. Och det lilla de hade måste användas där det behövdes mest. Ljus, det var sannoliken en hård tanke. Fast om Grady eller Neil gjorde en portöppning mindre än vad som behövdes skulle massor av män dö. Ett svårt beslut. Jag kommer att behöva dig och Neil i övermorgon. Det var som att säga att han behövde luft. Utan arshamanerna skulle alltihop vara omöjligt. Då kommer ni att få fullt upp. Ännu en grov underdrift. Lika fullt upp som en enarmad man som kalkar ett tak i snåd. Orkar du med det? Det måste jag väl. Inte sant, er snåd? Perrin nickade igen. Man gjorde det som måste göras. Skicka mig tillbaka till lägret. När du fört Mishima och hans folk tillbaka till sitt kan du och spjutjungfrunna sova där om ni vill. Det skulle bespara Grady en del möda inför kraftprovet om 2 dagar. Inte vet jag vad jungfrunna vill, ers nåd, men själv kommer jag hellre hem ikväll.
Utan att resa sig upp red han på huvudet och såg på portöppningen. Och det man såg genom den började snurra åt motsatt håll mot när den hade öppnats, samtidigt som öppningen drog ihop sig till ett lodrätt streck av blått ljus som lämnade efter sig en rödaktig genbild på Perrins öga när den slocknat. De där damerna får det att krypa i mig. De vill inte vara fria. Hur kan du veta det? Jag pratade med några av dem när ingen av Shaldamerna var i närheten. Så fort jag sa någonting om att de kanske ville slippa sina koppel, bara antydde det, så började de ropa efter Shaldamerna. Damerna grät och Shaldamerna kelade med dem och klappade dem och såg på mig med mod i blicken. Fick det att krypa i mig, sanna mina ord.
Rapper stampade otåligt med hoven och Perrin klappade hingsten på halsen. Det var tur för Grady att Shaldamerna hade släppt honom därifrån helskinnad. Grady, vad som än händer med Damerna så kommer det inte att ske varken den här veckan eller nästa. Och det kommer inte att vara vi som ordnar det. Så ta du och lämna Damerna i fred. Vi har ett arbete framför oss som måste göras. Och en pakt med den svarte för att kunna göra det. Den tanken sköt han bort igen. Dessutom hade det börjat bli svårt att tänka på Tylee Kirgan som någon som stod på den svartes sida. Likadant med Mishima. Är det förstått?
Förstått, Nersnod. Jag säger bara att de får det att krypa i mig.
Till sist visade sig en ny silverblå reva i luften och vidgade sig till en öppning genom vilken man såg en glänta bland stora glest växande träd på en låg bergknalle. Perrin böjde sig ner mot Rappers hals och red igenom. Portöppningen försvann bakom honom och han red vidare mellan träden tills han kom till den stora gläntan där lägret låg. Nära vad som en gång varit den lilla byn Brighton. En samling lopphärjade ruckel som inte skulle locka någon ens den regnigaste natt. Vaktposterna uppe i träden gav förstås inga varningssignaler. De kände igen honom. Just då längtade han efter sin filt mer än någonting annat. Utom Fail förstås. Men kunde han inte få henne ville han vara ensam i mörkret. Förmodligen skulle han inte kunna somna nu heller, men han kunde tillbringa natten på samma sätt som så många gånger förr, med att tänka på henne och minnas henne. Innan han kom fram till den 10 steg tjocka barriären av vässade pålar som omgav lägret, höll han emellertid in. En raken satt hopkrupen strax utanför barriären, med den långa grå halsen nedböjd. Så att en kvinna i brun rock med huva kunde klia dess läderartade nos. Huvan hängde på ryggen och Perrin såg ett smalt ansikte med hårda drag och kortklippt hår. Hon såg på Perrin som om hon kände igen honom men fortsatte att klia besten. Sadeln på varelsens rygg hade plats för två ryttare. Tydligen hade det kommit en budbärare. Han red in genom en av de sneda passager som fanns mellan pålarna för att släppa in ryttare, förutsatt att de red sakta. Nästan alla hade redan gått och lagt sig. Han förnam rörelser bland tjuderlinorna i mitten av lägret. Förmodligen några av de kärheinska stallknäktarna eller hovslagarna. Bland de lappade tälten och små hyddorna av flätade tall och grankvistar som för länge sedan blivit bruna var det emellertid mörkt och tyst. Ingenting rörde sig bland ale-tälten och i den närmsta majenska sektionen av lägret var det bara ett par vaktposter som patrullerade av och an. Majenerna och geldanerna litade inte mycket på tjuvflodsmännen uppe i träden. I hans höga, rödrandiga tält lyste det emellertid och siluetterna av ett flertal människor avtecknade sig mot dess väggar. När han satt av framför tältet dök Athan Shardin upp och tog tyglarna efter att ha satt knogarna mot pannan och böjt ryggen i något slags bugning.
Ethan var en skicklig bågskytt, annars skulle han inte ha varit här. Men han hade ett fjäskigt sätt. Perrin knäppte upp fibulan som höll ihop hans mantel och gick in. Där är du ju, sa Berylain glatt. Hon måste ha klätt sig i all hast, för hennes långa hår såg ut som om det bara fått ett par tag och löfte om mer av borsten. Men den grå ridklänningen med hög halslinning såg ren och prydlig ut. Hennes kammartjänarinnor lät henne aldrig ta på sig någonting som inte var nystruket. Hon sträckte ut handen med en vinbägare av silver för att Brini skulle fylla på den ur en hög vinkaraff, vilket den karheinska kvinnan gjorde med en grimas. Fails kammarjungfru hyste en passionerad motvilja mot Berylain, men Berylain verkade inte märka någonting. Ursäkta att jag tar emot i ditt tält, men fangeneralen ville träffa dig och jag tänkte att jag kunde hålla hennes sällskap. Hon har berättat om några vitrockar. Balwer stod försynt i ett hörn. Den fågellike lille mannen kunde vara lika svår att upptäcka som en ödla på en gren om han så ville. Men vid omnämnandet av vitrockarna blev hans lukt vass. Chai Li, vars axlar spände ut en likadan rock som den flygaren haft, bugade sig med raka ben medan hon höll ett öga på Anura. Hon såg ut att tro att Eishedén vilket ögonblick som helst skulle kunna förvandlas till en flock galna vildhundar. Perrin tyckte att det fanns en betryckt ton i hennes doft, men det syntes inte i hennes mörka anlete. Ersnåd, jag har fått två nyheter som jag ansåg att jag omedelbart borde delge er. Har ni börjat hälla gaffelroten i stadens vatten? Det har jag, sa han oroligt, samtidigt som han slängde ifrån sig manteln på en av de mässingsbeslagna kistorna. Chai Li suckade. Det sa jag ju att jag skulle. Jag skulle ha gjort det för två dagar sedan, om inte den enfaldiga kvinnan i Almishar hade varit så långsam i vändningarna. Vad har hänt? Förlåt mig, inflikade Lini, men jag blev uppdragen ur min bädd och skulle gärna vilja återvända till den. Är det någon som behöver mig mer i natt? Den till synes sköra gamla kvinnan hade sitt vita hår uppsatt i en lös fläta för natten och brydde sig inte om att vare sig niga eller säga mitt härskap. Till skillnad från Berylain såg hennes bruna klänning ut som om hon dragit på sig den i all hast, vilket var ovanligt för henne. Hennes lukt var kall och skarp av ogillande. Hon var en av dem som trodde på den befängda historien om att Perrin hade legat med Berylain natten efter att Fail blev tillfångatagen. Hon lyckades undvika att se på honom när hennes blick svepte över tältets inre. Jag tar lite mer vin, förkunnade Aram och höll upp sin bägare. Hans tärda, hålögda ansikte bar en bister min där han satt i sin rödrandiga rock och försökte vräka sig på en av de hopfällbara fältstolarna. Det var inte helt lätt, eftersom svärdet som han hade fastspänt på ryggen gjorde att han inte kunde luta sig tillbaka mot ryggstödet. Brini tog ett par steg mot honom. Han har fått tillräckligt redan, sa Lini skarpt. Varvid Brini vände sig bort. Lini styrde Fails tjänare med fast hand. Aram muttrade en svordom, for upp från stolen och slängde ifrån sig bägaren på den blommiga mattan som tjänstgjorde som tältgolv. Jag kan lika gärna gå någonstans där jag slipper ha någon gammal kärring som gnäller på mig så fort jag vill ta ett glas. Han blängde trumpet på Perrin. Sen klampade han ut från tältet. Säkert för att gå till Mashimas läger. Han hade bett om att få ingå i gruppen som skulle ta sig in i Melden. Men den uppgiften gick inte att anförtro någon med hans hetsiga lynne. Du kan gå, Lini, sa Berylain. Brini kan säkert ta hand om oss. Linis enda svar var en fnysning. Hon fick den att låta nästan förnäm innan hon stegade ut med stel hållning.
hon formligen stank av ogillande och tittade fortfarande inte på Perrin. Förlåt mig, er snåd, sa Tyley försiktigt med sitt släpiga uttal. Men ni verkar styra ert hushåll med lösare tyglar än jag är van vid. Det är vår sed, fangeneral, sa Perrin och tog upp Arams bägare från mattan. Han behövde inte söla ned en ny. Här är ingen människa någons egendom. Om det lät vass så fick det vara så. Han hade kommit att tycka om Tyley på sätt och vis. Men dessa Shornsen hade seder som kunde få en get att må illa. Han tog karaffen från Brini. Först försökte hon faktiskt hålla kvar den och blängde på honom som om hon inte tänkte låta honom få något att dricka. Och hällde upp åt sig själv för att sedan lämna tillbaka den. Hon ryckte karaffen ur handen på honom. Nå, vad är det som har hänt? Vad är det med vitrockarna? Jag skickade ut spanare på Rakener så långt de kunde flyga strax före gryningen och likadant strax efter solnedgången. En av de flygare som flög ut ikväll kom tillbaka tidigare än väntat. Han såg 7000 av ljusets söner på mars mindre än 50 milsteg från mitt läger. På väg mot er? Perrin tittade med rynkad panna ned i vinet istället för att dricka. 7000 låter som en väldigt exakt uppskattning i nattens mörker. Det verkar som om dessa män är desertörer, inflikade Anora. I varje fall betraktar fangeneralen dem som det. Hon var klädd i grått siden och såg lika oklanderlig ut som om hon hade ägnat en timme åt att klä på sig. Hennes framträdande näsa fick henne att se ut som en kråka i pärlprydda flätor när hon tittade på Tyley. Som om fangeneralen var ett ovanligt intressant kadaver. Hon hade en vinbägare i handen, men det såg inte ut som om hon hade druckit någonting. Jag har hört det ryktas att Pedro Nile dog i strid mot Shornsen. Men tydligen har Imon Velda, som efterträdde Nile, avlagt trohetsed till den shornshanska kejsarinnan. Tyley viskade orden. Må hon leva för evigt, tyst för sig själv. Och Perrin betvivlade att någon annan än han hörde det. Balwer öppnade också munnen, men slöt den igen utan att säga någonting. Vitrockarna var en ständig nagel i ögat på honom. Men för en dryg månad sedan, fortsatte den grå systern, dödade Gallard Damodred Imon Velda och lämnade alliansen med Shornsen som ledare för 7000 vitrockar. Det var sorg och skam att han hamnade hos vitrockarna, men kanske har någonting gott kommit ur det. Hur som helst verkade ha utfärdats en stående order att dessa män ska dödas så fort någon träffar på dem. Det var väl en prydlig summering, inte sant, fangeneral? Det ryckte i Tylees ena hand som om hon ville att göra ett av sina tecken för att avvärja ondska. En rimlig summering, sa hon. Till Perrin, inte till Anora. Den shonshanska kvinnan tyckte tydligen att det var svårt att tala med en Aes Sedai. Utom att det skulle komma någonting gott ur det. Edsbrott och desertering kan aldrig kallas gott. Jag antar att de inte är på väg mot er. Annars skulle du ha sagt det. Detta sa Perrin med ett något frågande tonfall. Men egentligen hyste han inga tvivel. Norrut, svarade Tyley. De är på väg norrut. Balwer började öppna munnen igen. Sen stängde han den så snabbt att det knäppte om tänderna. Om du har något råd att ge, sa Perrin till honom, så berätta det. Men jag bryr mig inte om hur många vitrockar som deserterar från Shornsen. Fail är det enda jag bryr mig om. Och jag tror inte att fangeneralen tänker gå miste om möjligheten att sätta koppel på 300 eller 400 nya daimoner bara för att jaga efter dem. Berylaine grimaserade. Anora höll god min men tog en lång klunk av sitt vin. Ingen av Aes Sedaina kände sig särskilt tillfreds med den delen av planen.
Ingen av dem visa heller.
Det tänker jag inte, sa Tai Li bestämt. Jag tror att jag tar lite vin trots allt.
Brini tog ett djupt andetag innan hon gick för att servera fangeneralen och en ängslig ton smög sig in i hennes lukt. Tydligen skrämde den långa, mörka kvinnan henne.
Jag tänker inte förneka att jag skulle uppskatta en möjlighet att ge vitrockarna en minnesbeta, sa Balor med sin dammtorra röst. Men sanningen att säga känner jag att jag står i tacksamhetsskuld till denne Gallard Damodred.
Kanske var det väl där personligen han hyste agg mot.
I vilket fall som helst behöver ni inga råd från mig i det här sammanhanget.
Saker har satts i rörelse i Malden. Och även om så inte var fallet betvivlar jag att ni skulle vänta ens en dag med att slå till. Vilket jag inte heller skulle ha rått er till, er snåd. Om jag får vara så djärv är jag själv mycket fäst vid hennes nåd fejl.
Det får du, sa Perrin.
Fan, general, du talade om två nyheter. Shunshanskan tog emot bägaren som Brini räckte fram och såg honom så stint i ögonen att det var uppenbart att hon undvek att titta på de andra i tältet.
Kan vi tala ostörda, frågade hon med låg röst.
Berylaine gled fram över mattan, la handen på hans arm och log upp mot honom.
Anura och jag har ingenting emot att gå, sa hon. Ljus, hur kunde någon tro att det var någonting mellan honom och henne? Förvisso var hon lika vacker som någonsin, men den lukt som hade påmint honom om ett jagande kattdjur hade försvunnit från hennes vittring för så länge sedan att han knappt mindes den. Nu vilade hennes doft på ett bergfast fundament av tålamod och beslutsamhet. Hon hade kommit att godta att han älskade Fejl och bara Fejl och verkade lika fast besluten om att befria Fejl som han själv.
Ni kan stanna, sa han. Vad ni än har att säga, fangeneral, så kan ni säga det inför alla som är här.
Charlie tvekade och sneglade på Anura.
Två stora grupper med ale är på väg mot Malden, sa hon till sist motvilligt. En från sydost, den andra från sydväst. Morat Rakerna uppskattar att de kan vara där om 3 dagar. Plötsligt var det som allting krusade sig framför Perrins blick. Han kände hur han själv genomfors av en krusning. Brini ropade till och tappade karaffen. Världen skalv igen och Berylaine grep hårt om hans arm. Chailis hand verkade ha stelnat i den underliga gest hon gjorde ibland, en halvmåne formad av tummen och pekfingret. Allting genomfors av en tredje krusning, och nu kände sig Perrin som om han var gjord av dimma, som om hela världen var ett dis och en storm var på väg. Berylaine rös och han la tröstande armen om henne. Hon klängde sig darrande fast vid honom. Tystnaden och lukten av rädsla fyllde tältet. Han kunde höra höga röster utanför och de lät också rädda.
Vad var det? Frågade slutligen Tylee.
Jag vet inte.
Anuras ansikte förblev fridsamt men hon var ostadig på rösten.
Stora ljus, jag har ingen aning.
Det spelar ingen roll vad det var, sa Perrin. Han brydde sig inte om deras förbluffade blickar. Om 3 dagar kommer alltihop att vara över. Det är vad som spelar någon roll.
Fejl var det enda som spelade någon roll.
Solen hade ännu inte nått sin middagshöjd, men Fejl kände sig redan jagad. Vattnet till Chevernas morgonbad, nu badade hon 2 gånger om dagen, hade inte varit tillräckligt varmt. Och Fejl hade blivit pryglad tillsammans med alla andra. Trots att hon och Aliandri bara hade varit där för att skrubba kvinnan på ryggen. Mer än 20 våtlänningar som var Gaishiner hade tickt om att få svära henne trohet bara sedan soluppgången. 3 av dem hade föreslagit en resning och påpekat att det fanns fler Gaishiner i lägret än Shaido. Det hade sett ut som om de lyssnade när hon förklarade att nästan alla ale kunde hantera ett spjut medan de flesta av våtlänningarna var bönder eller hantverkare. Få av dem hade någonsin ens hållit i ett vapen och ännu färre kunde använda ett. Det hade verkat som om de hörde på, men det här var första dagen som någon hade föreslagit någonting sådant genast efter att ha avlagt eden. Vanligtvis tog det flera dagar innan de vågade dithän. Trycket växte sig allt starkare och det skulle sluta med en veritabel slakt om hon inte kunde hindra det. Och nu detta.
Det är bara en lek, Fail Bashir, sa Roland som tonade upp sig över henne där de gick längs en av de leriga gatorna som slingrade sig fram mellan Shaido-tälten. Han lät road och ett mycket litet leende krökte hans läppar. Han var onekligen en vacker man.
En kysslek, sa du.
Hon rättade till de randiga handdukarna som hon hade över armen för att han skulle se dem. Jag har arbete att göra och har inte tid med några lekar. Särskilt inte kysslekar.
Det fanns en del ale inom synhåll. Flera av dem redan så druckna att de inte kunde gå rakt. Men de flesta som rörde sig på gatan var våtlänningar i smutsiga gai-shine-kaftaner eller barn som muntet plaskade i vattenpölarna efter nattens kraftiga regnväder. Gatan var full med män och kvinnor i lerfläckade vita klädnader som bar korgar eller hinkar eller krukor. Några höll på med hushållssysslor. Det fanns så många gai-shiner i lägret att arbetet egentligen inte räckte till. Det hindrade emellertid inte en shaido som såg ett par overksamma händer sticka ut från ett par vita ärmar från att ge order om att de skulle sättas i arbete med någon uppgift, även om den var helt meningslös. För att slippa gräva onödiga hål i leråkrarna eller skrubba kittlar som redan var rena hade åtskilliga av gai-shinerna tagit för vana att bära omkring på någonting som fick det att se ut som om de arbetade. Det riktiga arbetet kom ingen undan på så vis, men det hjälpte faktiskt mot den andra sorten. Fail slapp oroa sig för att få sådana uppgifter från de flesta shaido, åtminstone så länge hon hade de tjocka guldlänkarna runt midjan och halsen. Men för att avskräcka de visa räckte inte halsbandet och skärpet. Hos några av dem hade hon fått skrubba rena grytor och ibland blivit straffad för att hon inte funnits till hands när Severna ville använda hennes tjänster. Därav handdukarna.
Vi kan börja med en kysslek som barnen brukar leka, sa han. Även om panterna i den ibland är lite pinsamma.
I den lek som vuxna leker är panterna roliga. Det kan vara lika trevligt att förlora som att vinna.
Hon kunde inte låta bli att skratta. Man kunde inte påstå annat än att han var ihärdig. Plötsligt såg hon Galina komma skyndande åt hennes håll genom vimlet, med den vita sidenkaftanen upppissad så att den inte släpade i leran och en hungrigt sökande blick i ögonen. Fail hade hört att kvinnan fått tillåtelse att ha kläder på sig igen från och med denna dags morgon. Det breda halsbandet och det eldstensbesatta guldbältet hade hon förstås aldrig gått utan. Hennes gässa täcktes av en hetta av knappt tumslångt hår och i det satt någonting så förbluffande som en stor röd rosett. Det var knappast hon själv som hade valt att sätta den där. Det enda som övertygade Fail om att Galina verkligen var Aes Sedai var att det var omöjligt att bestämma hennes ålder utifrån ansiktet. Utöver det var hon oviss om allt, utom den fara som kvinnan innebar. Galina fick syn på henne och stannade tvärt. Hon knådade kaftanens tyg medan hon såg på Roland med osäker blick.
Jag måste fundera på saken, Roland. Hon tänkte inte jaga bort honom förrän hon var säker på Galina. Jag behöver tid till att tänka.
Kvinnor vill alltid ha tid att tänka. Tänk på att glömma dina bekymmer en stund genom att ägna dig åt en harmlös lek.
Han strök henne mjukt över kinden med fingertoppen innan han gick därifrån och hon rös.
Att vidröra någons kind offentligt betydde lika mycket som en kyss i Ales ögon. Och det hade sannligen känts som en kyss. Harmlös. Hon betvivlade att en lek där hon kysste Roland skulle sluta med bara kyssar. Som tur var skulle hon inte behöva ta reda på den saken. Eller dölja någonting för Perrin. Om Galina höll sitt ord. Om. ACDN pilade fram till Fail så snart Roland försvunnit. Galina tog henne hårt i armen. Var är den? Frågade hon uppfordrande. Säg det, jag vet att du har den. Du måste ha den. Det fanns nästan något bönfallande i kvinnans röst. Den behandling hon utsatts för av Therava hade utplånat det berömda ACD-lugnet. Fail skakade av sig hennes grepp. Säg först en gång till att du kommer att ta med dig mig och mina vänner när du ger dig av. Och berätta när du tänker ge dig av. Våga inte tala till mig på det sättet, väste Galina. Fail såg svarta fläckar framför ögonen innan hon insåg att hon hade fått en örfil. Till sin egen förvåning svarade hon med samma mynt, så hårt att den andra kvinnan vacklade till. Själv lät hon bli att föra handen till sitt svidande ansikte, men Galina gned sig om kinden och stirrade bestört på henne. Fail stålsatte sig, kanske mot ett slag med kraften eller någonting ännu värre, men ingenting hände. Några av gaishainerna som gick förbi tittade häpet på dem, men ingen stannade eller saktade ens in. Allt som ens liknade en ansamling av gaishainer skulle dra till sig Shaidos blickar och innebära straff för alla inblandade. Säg det, sa Fail igen. Jag ska ta med mig dig och dina vänner, praktiskt taget morrade Galina och tog handen från ansiktet med ett ryck. Jag ger mig av imorgon. Om du har den. Om inte kommer Severna att veta vem du är inom en timme. Nåväl, det var onekligen klara besked. Den ligger gömd inne i staden. Jag hämtar den till dig nu. Men när hon vände sig om för att gå högg Galina tag i hennes arm igen. ACDN flackade med blicken och sänkte blicken som om hon plötsligt var rädd att någon skulle höra dem. Hon lät rädd. Nej, jag tänker inte ta risken att någon ser det. Du får ge mig den imorgon bitti, i staden. Vi träffas där, i södra änden av staden. Jag märker ut vilket hus, med en röd halsduk. Fail blinkade. Södra hälften av Malden bestod bara av utbrända fasader. Varför där? Frågade hon klentroget. Därför att det aldrig är någon där, din idiot. Därför att ingen kommer att se oss. Galinas blick flackade fortfarande hit och dit. Tidigt i morgon bitti. Sviker du mig kommer du att få ångra det. Sen lyfte hon upp sidenkaftanens fåll och skyndade iväg genom trängseln. Fail såg efter henne med rynkade ögonbryn. Hon borde ha jublat inombords, men det gjorde hon inte. Galina liknade nästan ett vilt djur, någonting oförutsägbart. Inte desto mindre kunde Eichedér inte ljuga. Det borde inte vara möjligt för henne att slingra sig ur sitt löfte. Och om Galina hittade ett kryphål hade Fail fortfarande sina egna flyktplaner. Även om de inte hade kommit längre än när hon började med dem. Utan tvärtom bara blivit farligare. Då återstod alltså Roland och hans kysslekar. Galina måste hålla sitt ord. Hon måste.